omsorgens år. Det kan ju vara en sak att utlysa ett år till någonting, en annan sak att det blir så. Och det är den stora utmaningen och bönen för oss såklart. Vad innebär omsorgens år? Vi har kört lite med en, jag vet inte vad vi ska kalla det för, ett motto är det bättre än en slogan. Slogan har jag sagt ibland, men det är inget bra. Ett motto tror jag är bättre. Ett motto som jag har sagt är det bästa för min nästa inför det här året. Vad innebär det egentligen? Hur får det konsekvenser i ditt och mitt liv? Hur gör man som kyrka för att göra det bästa för sin nästa? Hur blir det personligt så att det inte bara är någonting som vi säger rent allmänt? Då har vi ibland brutit ner det till en fråga som vi fick av en ung tjej som var och hälsade på oss också förra helgen här i kyrkan. Hon heter Märta Söderberg och hon är och jobbar i Mosambik i ett stort arbete för att hjälpa barn och andra utsatta där nere i Mosambik. Hon sa det, jag vaknar varje morgon, sa hon när hon var här i april månad förra året. Och så funderar jag, Gud, hur ser din kärlek ut genom mitt liv idag? Och det tycker jag är en helt fantastisk fråga och bön att be. Tänk om du och jag kunde börja varje dag det här året med den bönen. Hur ser Guds kärlek ut genom mitt liv idag? Då skulle vi egentligen kunna avsluta gudstjänsten här. Och så går vi ärligt och uppriktigt ut och praktiserar det. För det skulle bli en revolution, tror jag. Hur ser Guds kärlek ut genom ditt liv idag? En profet som ställer det här lite på sin spets i Gamla testamentet, det är profeten Mika. Och nu vet inte jag om vi, ja, det där är nästa punkt, men det är för att jag har missat att lägga in texten från Mika. Men jag läser den för er, den är inte speciellt lång. Utan profeten frågar sig, vad behöver vi då göra, Gud, liksom? Kräver du offer? Kräver du liksom, ja, allt det där, ni vet, yttre ritualerna? Är det det du, Gud, behöver för att liksom det ska hända någonting? Och så kommer svaret i den här texten och jag läser den för er. Mika 6, verserna 6-8. Hur ska jag nalkas Herren och falla ner inför himlens Gud? Ska jag nalkas honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Vill Herren ha baggar i tusental och ändlösa flöden av olja? Ska jag offra min förstfödde för min synd, mitt eget barn för mitt brott? Frågar sig alltså då profeten. Och så kommer svaret. Människa, du har fått veta vad det goda är. Det enda Herren begär av dig. Att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Håll kvar de tre fraserna. Att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Nu kommer den här bilden där det står I'm third, eller jag är på tredje plats. Jag tror jag använt den någon gång tidigare för några år sedan här i Elim, men jag tar risken att berätta den igen för jag tror att ni har dåligt minne. Det var en ung grabb som var en väldigt duktig ledare bland sina kompisar och i laget och i skolan. Och han betedde sig allmänt väldigt gott mot sina vänner. Han var populär, han var trevlig, han var glad, han tog ansvar. En dag kommer hans kompisar hem till honom och så ser de på hans vägg så sitter en skylt där det står som det står där. I am third stod det på engelska när jag var i den engelska världen. Och då frågade kompisen, men hörde, vad då? Jag är på tredje plats, varför står det på din vägg där? Jo, sa han. Jag tänker så här, det är ett motto jag försöker leva efter, sa killen. Gud är på första plats, han är viktigast, hans kärlek. Och för det andra så är det mina medmänniskor. Att göra gott för dem. På tredje plats kommer jag. Jag tyckte det var en fantastisk berättelse. Så här i inledningen också för ett nytt år. Tänk att leva så. Gud nummer ett. Nummer två mina medmänniskor. Nummer tre så kommer jag. Inte jag, mig och mitt. Som vi säger lite populärt idag. Utan en annan ordning får råda. Omsorgen är ju kanske tydligast uttryckt just i den där kärlekshandlingen, den där osjälviska som du och jag ibland gör faktiskt mot varandra. Eller hur? När du möter någon som osjälviskt gör någonting för dig och du vet att den här människan gör det inte för att få någonting tillbaka, då blir man ofta väldigt glad. Det är lite svårt för oss att ödmjuka oss och ta emot den tjänsten, eller hur? Men om vi gör det så känner vi både glädjen och vi känner kärleken och omsorgen. Och kanske är det tydligaste tecknet som kristen tro egentligen kan visas på eller märkas eller liksom göra skillnad på, det är just i att göra skillnad genom kärlekshandlingar. Att visa omsorg. Jag börjar tro det allt mer i vår tid. Och jag tror att vi har mycket här att hämta igen som kyrka, inte minst. Alltså, vad är det som säger att det finns en Gud som älskar varje människa? Och det är nog när jag som kanske har anat en del av det. Du och jag som anar att det är så. Det finns en Gud som älskar varje människa. Att vi lever ut det budskapet. För gör vi det så gör det skillnad. Både Jesus och Paulus är tydliga. De skriver så här. Paulus skriver i Romarbrevet. Buden, du ska inte bryta ett äktenskap. Du ska inte dräpa, du ska inte stjäla. Du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas ju i ordet. Och så kommer det. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Alltså, hur ska man sammanfatta lagen, buden, budorden? Jo, du kan sammanfatta det med ordet kärlek. Om jag älskar min medmänniska, om jag älskar min nästa och lever utifrån det, så uppfyller jag på något sätt budorden. Det de står för och det de säger. Lagens innebörd handlar om att älska min nästa och önska min nästa det bästa. Gör jag det så är det svårt att inte göra skillnad när vi går fram, du och jag. Anser jag. Det är svårt att inte göra skillnad om det får vara mitt ledmotiv i livet. Det första då han säger Mika här om att göra det rätta. Det är ju lite svårt det här. Vad då göra det rätta? Ja, Gud, om vi börjar hos honom. Han är en rättvis Gud, säger Bibelns ord. Tydligt och klart. Han vill alltid det som är rätt för varje människa. Men då vet du och jag det. Av egen erfarenhet och av andras erfarenheter. Att Guds rättvisa sker inte alltid i den här världen. Åtminstone har jag sett det. Och vi har blivit påminna om det här idag. När en människa som vi tycker har många år kvar att leva får sluta sitt liv av en sjukdom. Vi tycker, du och jag, att det är rätt orättvist. Det är inte Guds rättvisa på något vis. Men jag vet inte om du kommer ihåg, det fanns en bok som skrevs för några år sedan som ett av den här pastorn i USA, Robert Schuller. Han hade den där stora kristallkyrkan i Los Angeles. Man tyckte inte alltid det gick ihop det där med kristallkyrka och liksom kärlekens budskap. Men han skrev en mycket bra bok som heter Livet är inte rättvist, men Gud är god. Jag tror att du och jag kan behöva landa i det, hur man nu gör det. Men att någonstans förstå den tanken, allt det vi möter du och jag i livet är inte rättvist. Det vore fel att säga det. Det finns väldigt mycket orättvisa i den här världen. Och du och jag har mött en del av den. Men Gud är i alla fall en god Gud. Vi är inte i himlen än, du och jag. Himlens vilja råder inte fullt ut i den här världen. Och som vi säger ibland, ett gammalt talesätt, och det kommer snart i ett bibelord här för er. Nej, vi vränger rätten, vi människor. Vi vränger rätten. Har du hört det uttrycket? Märkligt ord, tyckte jag själv när jag kom på det. Alltså, vi vänder ut och in. Nej, man kan ju vränga kläder, man kan vränga tvätt. Man vänder det ut och in. Så att det som är rättvist blir orättvist. Så att det som är rätt blir fel. Det är människan alldeles för duktig på att göra. Du och jag. Och det är som precis de här kläderna. Som att när Gud såg att folket, när vi läser om det i Gamla testamentet till exempel, när de började vränga rätten ut och in, då sände han profeterna. Då kom sådana som Mika och så sa de: men hallå, det här är ju tokigt. Det vet ni ju. Ja, någonstans visste de ju det. Och det vet du och jag också. När vi vränger rätten. Att det är fel. Man kan väl inte gå med avigsidan utåt, eller? Det är inte snyggt att vränga kläderna och ha avigsidan utåt. Utan vi vill ha rätsidan utåt. Och på något sätt är det det Gud säger. Och vi läser det här bibelordet från 5 Mosebok också. Där han är väldigt tydlig. Han använder det tunga ordet förbannelse. När han säger det här till folket. Förbannelse över den som vränger rätten. För invandraren, den faderlöse eller änkan. Och så hela folket skulle svara amen. Och det här ingick i en större ceremoni. Alltså, vad är det han säger här? Jo, han säger: om ni vränger rätten, så liksom ni förfelar hela livet. Det är inte så vi lever. Det är inte avigsidan som ska vara utåt mot varandra. Utan det är rätan. Så låt oss göra det som är rätt. Gud skickar profeten Amos och säger likadant till folket. Ni förvandlar rätten till malört, står det i Amos 5. Och slår rättfärdigheten till marken. Eller längre fram i samma kapitel: hata det onda och älska det goda. Låt rätten råda då ni dömer. Låt rätten råda. Man gjorde någon undersökning i amerikanska high schools för ett antal år sedan. Det här är någon gammal undersökning. Och frågade studenterna vem de skulle rädda i första hand i en nödsituation om de hade sin hund med sig. Om de skulle rädda hunden eller den främling som också var utsatt för samma fara. Varpå de flesta faktiskt svarade: jag skulle rädda hunden, för hunden älskar jag och främlingen älskar jag inte. Och så har på något sätt känslan för någonting byts ut med det som vi kanske egentligen allihopa vet är rätt. Och då tänker jag, är det känslorna som styr oss när vi ska göra det rätta? Eller finns det det som är rätt fast jag upplever det obekvämt? Ja, jag tror ju att det är så. Jag tror att det finns det som är rätt som kanske måste få definiera min verklighet starkare än min känsla för vad som är bekvämt för stunden. Och det är jobbigt. För då måste jag plötsligt fundera över: är det min rädsla som just nu styr mig? Min bekvämlighet som talar högre? Eller är det verkligen min nöd, min kärlek till medmänniskan framför mig som lider eller som har det svårt eller som behöver ett lyssnande öra? Vad är det som liksom styr rätten i mitt liv? Eller vränger jag den? Vänder jag kappan efter vinden? Vänder jag kappan ut och in? Eller låter jag rätten få ta plats? Och det säger ju Amos och uppmanar oss jättetydligt och säger: men låt rätten välla fram som vatten, står det. Och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Ett ganska tydligt ord. Så det Gud på något sätt uppmanar oss: låt rätten liksom ha sin gång. Ni kan inte vränga den. Och Jesaja, han är tydlig också. Och det här är en profetia också om Messias. Där han säger följande: detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom och han ska föra ut rätten till folken. Hör ni? Vem kommer och ger oss liksom bilden av vad som är det rätta? Jo, Guds egen son i mänsklig gestalt. Så var ska jag fästa min blick när rädslan tar över? När bekvämligheten skriker ut sin vilja i mina lemmar. Jo, då ska jag fästa blicken på han som har övergett allting för vår skull. Och som har kommit med rätten. Som inte har vränkt rätten. Utan som verkligen har visat sig från den räta sidan. Då är det han jag fäster blicken på. Då är det han som skriver villkoren för hur du och jag ska leva rätt gentemot varandra. Så skulle du och jag längta efter och vilja göra det rätta 2014, vänner. Då ska vi låta han som är den rätte på något sätt hjälpa oss att skriva villkoren. Att definiera vad som är det rätta. Hur märks det i ditt och mitt liv när vi vänder kläderna åt rätt håll? När vi inte vränger dem ut och in. Det var min första fundering. Det andra är ju då det Mika säger, lev i kärlek. Och här kan vi ju säga precis hur mycket som helst och ändå inte ha sagt någonting. För när vi använder ordet kärlek så tänker vi allt och ingenting, eller hur? Säger jag, du ska älska din nästa. Och allt det här, då får våra tankar iväg. Och ja, men den kan man ju inte älska. Och den orkar jag inte älska. Den älskade en gång i tiden, men det gör jag inte längre. För det är alldeles för jobbigt. Och så vidare. Så det här är svårt. Tala om kärleken till vår nästa. Alltså när Jesus säger så här. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Så är det ganska skarpa ord, eller hur? Alltså, världen, alla, mina vänner, de du och jag känner, de ska se att vi är Jesu lärjungar om vi älskar varandra. Kan man inte säga något annat? Det vore ju så mycket enklare om man sa, håll de 10 budorden, till och med det är enklare, snudd på. Eller gå i gudstjänst minst 2 gånger i månaden. Helst 3-4. Och du bör be Fader vår och läsa Bibeln varje dag. Åtminstone en gång varje dag. Ja, men det kan du väl ändå klara av. Det är mycket enklare än att säga det här. Om ni älskar varandra så ska det synas på er. Så märks det på våra liv. Att vi är hans lärjungar. Upps. Och så känner vi oss genast små, du och jag. Vi känner oss väldigt små när vi läser det. Och samtidigt så undrar vi ju, och funderar vi, och tänker vi, och vet vi någonstans, kärleken är ju så viktig. Den är ju så avgörande. Det spelar ju ingen roll om jag köper 18 julklappar till mina barn, vardera. Om jag inte finns någon kärlek i dem. De kommer ju i alla fall i slutändan att känna det. Det var inte kärlek. Det var bara ett sätt att blidka. Och det går inte. Så kärleken är avgörande. Vi läser i Johannes första brev. Följande. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädslan finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Hör ni, det är mycket ord, men det är fantastiska ord om man funderar på vad det betyder. Alltså Gud är kärlek, och känner vi honom, då liksom förblir vi i den kärleken, och den får sitt utlopp gentemot min medmänniska. Det kan inte bli något annat. Det är så jag känner Gud, genom att tjäna min medmänniska. Genom att leva kvar i kärleken och låta kärleken fördriva rädslan. För det tror jag är en av de svåraste grejerna för oss. Egentligen är det inte så att vi inte vill tjäna varandra eller älska varandra, men vi är rädda för varandra. Och när Guds kärlek kommer in och får liksom ta våra hjärtan, så försvinner någonstans rädslan. Jag behöver inte hävda mig längre. Jag kan bara tjäna och vara där. Och så får Gud göra det som jag inte kan göra. Det fanns en häftig film för några år sedan. Robotar. Är det några som har sett den? Kom 2005. En helt mekanisk film. Och det där är Big Weld. Och han var den gode fabrikören som gjorde allting gott för alla robotar. Och helt klart ser man ju, man behöver inte vara troende eller någonting för att förstå budskapet i den filmen. Det är Gud. Så ser Gud ut. Visste ni inte det? Så är det den vi tillber. Nu gick jag lite långt. Men ni förstår poängen. Han är den gode i den filmen. Det är han som ger dem reservdelar. Det är han som skapar nya robotar. Det är han som ser till att det här blir av. Och han hade en devis. Ett motto han levde efter hela tiden. Och det var: se behoven, fyll behoven. Jag tyckte det är en helt fantastiskt motto. Jag tycker att vi borde som kyrka kunna skriva under på det omgående. Ja, se behoven och fyll behoven. Det är ju det vi är satta att göra. När kärleken styr så ser man, hör man, känner man och gör man. Man kan inte annat om kärleken är där. Men vi försöker inte bara egen hand heller. På egen hand heter det kanske. Vi försöker inte bara med egna medel, med våra egna verktyg, egenuppfunna, häftiga förmågor. Utan någonstans är Gud själv där och gör någonting i ditt och mitt liv. Och så läser vi till exempel ett sånt här bibelord. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud utan han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Jag brukar använda ett uttryck ibland som säkert är tjatigt för en del, men jag tycker det är bra. Gud är först på plan. Han är först på plan. Han har älskat innan vi ens började älska. Han har visat vad kärlek är innan du och jag ens förstod en gnutta av vad kärleken är. Alltså, Gud är där och ger oss av sin kärlek. Och därför kan vi läsa ett annat bibelord i Romarbrevet där Bibeln beskriver det på följande sätt. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige anden. Hur kan den skriva så? Jo, men vem var först på plan? Gud. Vad har han gjort? Han har sett till att du och jag kan älska. Hallå? Han som den största gode roboten av alla robotar har skapat ett hjärta fullt av möjligheten att älska och gett oss av sin kärlek. Och när du dessutom tar emot Jesus Kristus i ditt liv så gjuter han in sin ande i oss full med kärleken från Gud. Och så börjar det sippra över. Och så kan jag inte göra annat än att låta det sippra. Och sippra ordentligt. Så att han ständigt får fylla på i mitt liv. Och jag får ge kärlek till andra. Moder Teresa är en fantastisk person. Hon lär ha sagt följande citat. Jag är inte säker på exakt hur himlen kommer att se ut. Men jag vet att när vi dör och det börjar bli dags för Gud att döma oss. Kommer han inte fråga hur många goda gärningar har du gjort i ditt liv. Han kommer snarare att fråga. Med hur mycket kärlek har du gjort vad du har gjort? Alltså kärleken är någonstans det som är avgörande. Den kärlek som kommer från Gud som han ingjuter i dig och mig. Vill du att kärleken ska få större grepp om ditt liv det här året? Låt Gud få göra ett riktigt kärlekslyft i ditt liv. Sök honom. Sök Guds hjärta, för det är där kärleken ingjuts i dig. Sök honom. För där kommer du att få en revolutionerande upplevelse. Inte till känslorna bara, utan det Gud gjuter in av sin ande och sin kärlek i ditt liv. C.S. Lewis skriver om det här med känslorna. För det är så du och jag ofta tänker, jag gör det i alla fall. När det kommer till kärlek, då börjar vi liksom genast, ja men hur mycket känner jag? Hur mycket känner jag för han, hon, den, det? Och så liksom stannar det där nästan. Och så säger C.S. Lewis någonting fantastiskt. Jag har tyvärr inte citatet, men jag har en vacker bild på honom. Det är ur den boken, Mere Christianity, som han säger något liknande. Jag ska försöka att sammanfatta vad han säger. Då säger han så här, kasta inte bort din tid på att fundera över hur mycket du älskar din granne, din nästa. Utan agera som om du gjorde det. För när du gör det så kommer miraklet att ske. Du kommer i samma ögonblick att känna att du faktiskt älskar din granne eller din nästa. Och det ligger mycket i det här, och det här har ju psykologerna kommit fram till, om inte annat på senare år. Att när man till exempel har det jobbigt i en relation, i en parrelation, och tycker att det finns liksom inga känslor kvar där längre, så är ett av de råd man ibland får, agera som om det fanns känslor. Och det är inte ett sätt att försöka manipulera, utan det är ett sätt att inse att kärleken är så mycket mer än känslor. Kärleken är ett val. Kärleken är ett beslut också. Så när jag väljer att agera utifrån kärleken mot den som jag en gång i tiden hade väldigt mycket känslor för, så kommer till slut också känslorna att börja på något sätt att leva igen. Jag säger inte att det per automatik är så, det tror jag inte psykologerna heller säger. Men det ligger någonting i det. Så vad händer när jag agerar mot min fiende till och med? Den som jag egentligen mänskligt sett hatar, men börjar agera i medmänsklig omsorg och kärlek. Det blir svårt att hata i längden. Och jag kommer någonstans att ändras i mitt sätt och sinne att tänka om min medmänniska. Så vill vi att 2014 ska bli ett omsorgens år där vi får leva i kärlek. Sök dig nära Guds hjärta och börja göra de här gärningarna. Fundera inte så mycket. Bjud på en kopp te. Bjud in till kafferep. Gör vad du vill, bara du gör det. Och gör det av kärlek mot din nästa. Det kommer att revolutionera din vardag, och det kommer att revolutionera andras vardag, din medmänniskas vardag. Till sist vill jag säga någonting om att vandra i ödmjukhet inför din Gud. Det står att troget följa din Gud, och i folkbibeln står det vandra i ödmjukhet inför Gud. Jag har en bild här som ser lite konstigt ut. Det är två skepp som krockar. Och det här är en äkta story. Den bilden däremot hör inte ihop med storyn riktigt. Den hittar jag bara på nätet. Allsmäktiga nätet. Två skepp ute på Svarta havet nära Rysslands kust kolliderar. Och i utredningen kommer man fram till att det hade inte alls behövt någon kollision den här dagen. Det var varken tjock dimma, fanns inga tekniska fel på skeppen. Det handlade om två envisa kaptener som vägrade att väja i tid. De alltså visste om varandra, närheten mellan skeppen. Det var bara det att den ene och den andra vägrade att väja innan den andra gjorde det. Och så small det. Och hundratals människor omkom i den här olyckan. Den hände på 80-talet. Det är ju galet. Vad är det står i Ordspråksboken? Hjärtats högmod går före fall. Ödmjukhet är vägen till ära. Just det. Och någonstans känner vi på oss att det är så, du och jag. Och ändå får vi ju hela tiden slåss mot det där monstret som överfaller oss varenda morgon när vi vaknar. Högmodsmonstret som säger att ja, men jag är lite bättre än andra kanske ändå. Jag är ju inte riktigt så farlig som den där mördaren jag läste om igår kväll. Eller den där idioten som är dömd för det, eller han eller hon som har gjort det och det. Ja, men jag är ju lite bättre ändå. Tänk vilka monster du och jag slåss mot. Men tänk om det är så att ödmjukheten är vägen till ära. Tänk om ödmjukheten är vägen till min medmänniska. Tänk om det är när jag just inser att jag är jag och jag har fantastiska kvaliteter. Men andra har andra kvaliteter som jag inte har och som jag behöver. Och så börjar jag lyfta blicken och se min medmänniska. Då händer det någonting. Då händer det någonting med oss. Och förebilden har vi i Jesus själv. Jag hade med bibelordet från Filipperbrevet, men jag tror inte jag läser hela. Men det står att han gav sig själv. Han lämnade allt och blev som en av oss. Han blev antog en tjänares gestalt, står det. Alltså Jesus Kristus, Guds egen son, lever i ett fullkomligt tillstånd och lämnar allt. Och blir en tjänare. Det är ödmjukhet. Gud är den ödmjukaste varelsen i universum. Kanske är det just därför han också är den mäktigaste varelsen i universum och utanför universum. När du och jag inser våra egna begränsningar. När jag kommer dit att jag förstår att okej, det här är jag. Men längre än så når jag inte. Och det här är min medmänniska. Det här är du. Och när jag förstår att det finns en Gud som är större än allt och alla, då tror jag att du och jag kommer på rätt plats också. Det är då jag kan inse att jo, men jag är nog på tredje plats faktiskt. Gud är först, min medmänniska nummer två och jag nummer tre. Men det är inte så dåligt, hörni. Alltså även om man vinner brons så är det ganska bra. Eller hur? Och ni yngre, säger Petrus i sitt brev till sist, underordna er de som är äldst. Men för er alla gäller, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. Det är inte så att vi behöver leva kvar i avigsidans förvrängda sätt att leva, utan vi kan få leva i ödmjukheten, i nåden. Och vi kan få ta på oss den klädnad som han ger oss. Där han är den som vet vad som är rätt. Och där vi kan leva utifrån hans premisser, nådens regler, nådens liv under 2014. Så därför, vänner, skulle jag vilja be under det här året med de här tre fraserna. Jag skulle vilja att vi tog det till oss och bar det här genom 2014. Att vi får be om att göra det som är rätt. Att vi får leva i kärlek och att vi får vandra i ödmjukhet inför Gud. Amen. Ska vi be och tacka. Tack, Herre, för att du påminner oss så tydligt. Och kanske också lite obekvämt. Men Jesus, hjälp oss att göra det här till en verklighet i vardagen. Det räcker inte med att vi sitter här och kanske nickar och tycker att det där låter ju bra. Utan Jesus, hjälp oss att göra det här till vardagsmat, Herre. Att det händer någonting imorgon i mitt liv. Att jag får gå hem och visa kärlek i handling. Att jag får göra det som är rätt. Att jag får ta på mig kärlekens klädnad. Att vi får leva i ödmjukhet mot varandra och mot dig, Herre. Hjälp oss att konkret göra det. Herre, tack att du går med oss. Och när vi tycker att det här är en alldeles för stor uppgift, Herre, då är du där och så ingjuter du av din helige ande och din kärlek i våra hjärtan. Tack för att du är här. I Jesu namn. Amen.